Detta är din minneskassett med reportage från HC Gives svenska sändningar. Som presentatör har du mig, Sonja. Urvalet har inte varit lätt att göra. Eftersom många som medverkat under årens lopp skulle kunna fylla många kassetter med färgstarka reportage vardera. De närmaste 30 minuternas axplock blir förhoppningsvis ett intressant minne för dig från våra träffar i Radioland. Vi lär känna intressanta människor och tar oss till unika platser i Ecuador. Galapagos, de förtrollade öarna. Ingen vill gå miste om ett besök på ögruppen Galapagos. Orörd flora och fauna hägrar. Men vi ska lyssna till Rolf Blombergs berättelse om hur det var förr i tiden. Ellen Campagna sitter bredvid i studion.
Jag kanske ska berätta om den allra första nybyggaren på Santa Cruz.
Ja, det skulle vara intressant att höra.
Det är en rätt lustig historia. Han kom emellertid dit mot sin vilja. Det var en ecuadorian, han hette Camilo Casanova, som omkring år 1900 skickades till Santa Cruz i exil från grannen San Cristobal, där en herre som hette Manuel J. Cobos regerade med mycket hård hand över en koloni straffångar. Den här Casanova sattes i land på den obebodda ön med endast ett litet kärl med dricksvatten och en avbruten kökskniv och en så kallad sockerrörskniv. Hans kamrater som tvingades lämna honom på Santa Cruz stack i smyg åt honom några tändstickor och klädespersedlar, men det var allt han hade. Om denna Casanovas föga avundsvärda öde berättar William Beebe i sin bok Galapagos, de förtrollade öarna. Jag ska be få läsa ett litet stycke där, för det är verkligen en underlig tillvaro. Denne man, skriver Bibi, gör verkligen skäl för namnet Robinson Crusoe på Galapagosöarna. Under de första dagarna hade han gripits av vild förtvivlan vid tanken på den långsamma död som han var övertygad om skulle drabba honom. Han levde på det råa köttet av sköldpaddor och ödlor, och för att spara sitt knappa vattenförråd drack han blodet av dessa djur. Han sov på stranden där han var föremål för stor nyfikenhet från sjölejorna, vilka flitigt besökte honom. Sedan 3 veckor hade gått på detta sätt i ett slags dvala byggde han en hydda och fann också att han kunde släcka sin törst genom att tugga stycken av kaktusväxterna. Därpå försökte han gå inåt land för att uppsöka ett bättre ställe att leva på. Under 14 dagar vandrade han sin törnbeströdda väg mot det inre för att slutligen uppge försöket. Under 3,5 år stannade han på ön. Han förfärdigade en almanacka. Dagarna markerade han på ett träd, månaderna på ett annat, åren på ett tredje. 2 gånger under dessa år talade han med människor. 2 engelska fartyg kom dit och besättningen gick i land. De varken talade eller förstod spanska, och han var lika okunnig i engelska. Genom tecken försökte han få dem att förstå att han önskade bli tagen därifrån. Men på samma sätt meddelade de honom att de ej kunde hjälpa honom. Denne dubbelt landsflyktige straffånge bönföll och grät, men de lät honom stanna sedan de kvarlämnat ett litet förråd av skorpor, tändstickor och cigaretter på stranden utanför hans koja. 1904 gjorde straffkolonin på San Cristobal uppror och mördade Cobos. Och när nyheten härom nådde fastlandet sändes kanonbåten Cotopaxi till Galapagosöarna för att utröna läget. Dess första uppgift blev att rädda Casanova, och därvid fick man förklaringen till engelsmännens vägran att hjälpa honom. På motsatta sidan av ön hade Cobos låtit sätta upp en skylt på vilket var skrivet på spanska och engelska: "För ej bort denne man, han är en 20-dubbel brottsling." Ja, det är en ganska sällsam historia, och jag måste säga att Galapagosöarna är fulla av såna historier.
Oh.
Det har hänt så mycket där. Det har gjort så många koloniseringsförsök som har slutat i tragik. Människor har dött. Det har varit blodiga skådespel där ute. Galapagosöarna har mest koloniserats utav straffångar. På den stora ön Isabella eller Albemarle, den största utav öarna, där var ända till förra året en stor straffkoloni. Och säkert kommer fru Campagna ihåg vad som stod i tidningen för ett år sedan. De här som flydde i en...
Med den där amerikanska jakten, ja.
Ja, med Belinda.
Ja.
Då hade de gjort uppror där, eller gjort revolt.
Ja.
Och jag fick ju höra lite grann detaljer om dem. De hade det där fånglägren som nu lyckligtvis inte längre existerar.
Ja.
För kongressen har ju beslutat att det inte får, Galapagos inte får vara någon straffkoloni längre. Så de fångarna har tagits därifrån. Men på den tiden var förhållandena förfärliga där. Det var nästan som Tysklands koncentrationsläger under kriget. Och det var inte underligt att de gjorde revolt. Och de tog poliser och fångvaktare till fånga. Och sen marscherade de ner till byn som heter Villamil, kustbyn. Och där blev ju folket förskräckta när straffångarna kom beväpnade. Så allihopa gömde sig i kyrkan. Och under 3 dagar så härjade de här fångarna. De plundrade naturligtvis de få affärerna som fanns. De slaktade alla höns. Och de redde till härlig hönsoppa. Jag känner en dam där, en utav byborna, som hade 50 amerikanska rashöns. Och allihopa nackade dem. Och där, i den där byn så har de, utvinner de salt genom att koka det i stora grytor. De där stora grytorna använde fångarna och gjorde härlig hönsoppa i. Men de var hyggliga, ska jag tala om. De såg till att alla de här stackarna som var instängda i kyrkan av rädsla, de gick och serverade dem hönsoppa också. Så det var ingen som led hunger. Och till på köpet dessa poliser och fångvaktare som hade misshandlat dem, de fick också äta sig mätta. En grupp utav dem, eller allihopa, de gav sig iväg till grannen Santiago. De stal en båt. Och där låg den här amerikanska jakten Belinda för ankar. Och så tvingade de ägaren att segla in dem till det sydamerikanska fastlandet. Och han var ju mycket...
Ja, de tog över befälet på båten alldeles.
Och han fruktade ju det värsta, för att han hade sin hustru ombord också. Det var ju råskinn det här. Men deras ledare, han hette... jag kommer inte ihåg namnet nu. Men han höll en sträng disciplin så att ingen rörde henne. Och de seglade in dem till Colombia, och där gick de i land. Och nästan alla fångades genast.
Ja, det var intressant att höra, och jag har personligen sett fånglägret på ön Isabella. Skönt att det bara finns kvar som ruiner. Den minsta av alla indianstammar i Ecuador är den mest kända. Guarani-folket levde på stenåldersstadiet till i mitten på 50-talet. De kallades sedan århundraden tillbaka för Aucas, vilket på Quichua-språket betyder vilde. Nyheten om deras existens spreds runt hela världen när de i januari 1956 dödade 5 unga missionärer som under flera månader via ett enmotorigt litet flygplan hade sökt en vänskaplig kontakt med dem och trodde sig ha uppnått den. Vad de inte kände till var Waurani-folkets uppfattning att alla koodi, det vill säga främlingar, var kannibaler som alltid sökte sig in på området för att äta upp Waurani. En muntlig berättelse som gått i arv från generation till generation hjälper oss att förstå deras rädsla för främlingar. Rädslan kan ha tagit sin början vid spanjorernas härjning och försök till erövring också i Ecuadors djungel. Och före dess lär Inkan ha försökt utvidga sina domäner där. Den muntliga berättelsen om rädslan för kannibaler har skrivits ner av de missionärer som 1958 blev inbjudna att bosätta sig hos Waurani-folket. Samma grupp som tidigare hade dödat deras män. Så här låter Waurani-folkets språk. Det fanns alltså rädsla för främlingar. Och så här berättade Gikita om den rädsla som gått från generation till generation. Långt tillbaka i tiden blev Waurani allt färre och färre. Främlingarna åt upp dem levande. För länge sedan bodde Waurani mitt ibland främlingarna. Varje gång främlingarna gick för att hugga träd i djungeln grep de några fler Waurani och åt upp dem. Waurani sa sinsemellan, vi måste fly. Men främlingarna förföljde dem och tog några till och tog sen några till och tog dem med sig hem. När de blev hungriga åt de upp dem. Se vad det har blivit av oss, sa Wauranis till varandra. Nu finns det bara några få kvar av oss. De kommer att äta upp oss alla om vi stannar här. Vi måste fly uppåt floden, eller också kommer ingen av oss att överleva. De flydde uppåt floden, och Gikita fortsätter att berätta. När då en lång tid hade förflutit tog sig Waurani neråt floden igen för att samla palmfiber. Främlingarna hade nu en sak som gav ett väldigt oljud ifrån sig. De bara sträckte ut sin hand med den här saken och tog sen sina offer vars kött de skar i skivor, rostade och åt. Hjälp! De äter upp oss! Vi är bara två av oss kvar. Det kommer inte att bli någon av oss kvar. Vi måste fly uppåt floden på nytt, sa våra förfäder. De fattade sitt beslut. När lysande skalbaggar kom fram under natten sa de, låt oss gå ut och fånga dem. Och så gick de ut med glödande trästycken från elden att lysa sig med. Så gjorde de natt efter natt. Nu tror de inte att vi ska fly. Låt oss ge oss av i natt. I natt ska vi fly. Medan det fortfarande var ljust ute samlade de torra palmblad. Vi ska använda dem som facklor. När det sen blev ljust igen kan vi kasta bort dem så att vi kan fly fortare. Alla samtyckte. I hemlighet samlade de ihop sina tillhörigheter och packade dem i barkslingor och gömde dem utanför hyddan. Sen fyllde de fisknäten med andra saker och hängde upp dem i takbjälkarna så att allt såg ut som vanligt. När natten kom gick de som vanligt ut och fångade lysande skalbaggar medan de viftade sina glödande trästycken. När främlingarna gick och la sig för att sova tog Waurani sina gömda tillhörigheter och försvann. Och de flydde fort, fort förbi den ena främlingshuset efter det andra. De pressade sina halsband av jaguartänder mot kinderna för att de inte skulle skramla då de flydde. Istället för att gå rakt fram och följa stigen gjorde de en stor omväg. Vi är säkra nu, viskade de till varandra och lyfte sina palmfacklor och rusade vidare i natten. Skynda, annars kommer de och äter upp oss. När koatifågeln slog med sina vingar var det dags för ljusningen att komma. Då kastade Waurani ifrån sig resterna av de utbrända facklorna och sprang än fortare fram mot den stora floden och tog sig över den. Främlingarna undrade, när kommer de tillbaka? Det blev ljusare och ljusare. Och de måste ha flytt, sa främlingarna till varandra. Det fanns inte en enda Waurani kvar. Fort, fort efter dem! Var är deras fotavtryck? De följde efter och följde efter tills de kom till den stora floden. Titta, här har de kastat sina palmfacklor. Det är för sent. Hur ska vi någonsin kunna hinna ifatt dem? Så vände de om igen. När de kom hem sände de bud till andra främlingar. Koka upp er maniok och era bananer och torka dem över elden. Vi måste gå ut och döda Waurani med våra spjut och ha en stor fest. De sände bud till sina närmaste grannar och till de som bodde längre neråt floden och till de som bodde ännu längre neråt floden. På tredje dagen nådde Waurani till sina stamfränder. Främlingarna kommer och äter upp oss, ropade de. De kommer att skära vårt kött i stycken. Skynda! Några av er vaktar stigen här och några av er lägger er och väntar uppe på kullarna. Vi ska spetsa dem på våra spjut när de har kommit upp från floden. Waurani lät budet gå vidare från hydda till hydda, från grupp till grupp. De la sig att vänta väl gömda på båda sidorna av stigen. De väntade en hel dag tills det blev mörkt. De väntade en dag till och en dag till. Då hörde de ugglan ropa. Och när ugglan ropar är främlingarna säkert i antagande. Så de väntade och väntade. Och så hörde de dem. De såg främlingarna komma upp en efter en över kullens topp. När den sista av dem var uppe skrek Waurani, Badoga! Efter dem! Och så slängde de en skur av spjut över dem. Främlingarna sprang skrikande i alla riktningar. Waurani följde efter dem ner till floden där de dödade många av främlingarna. De värdelösa främlingarna. Waurani dödade många av människoätarna. När Waurani kastade sina spjut mot dem tog främlingarna ett hopp upp i en trädtopp. Där uppe kunde man se dem med sina kläder på sig, berättade förfäderna. Waurani kastade sina spjut dit upp och dödade dem. Några få undkom. Låt oss följa efter dem och döda allesammans och förstöra den saken som gör oljud så att de inte kan gripa oss och äta oss. Låt oss göra slut på den saken så att de aldrig mer kan döda oss. Waurani tog sina yxor och slog saken i små bitar. Det finns en sån till längre neråt floden. Låt oss döda den också. De gick neråt floden och slog också där saken i bitar. Och det var slutet på främlingarna. Nu finns det bara några få av oss, Waurani, sa de till varandra. Låt oss ta oss uppåt floden där vi kan leva väl. Så gjorde de, men ofta sa de till varandra. Vi tänker med sorg på våra fränder. Vi har blivit så få och främlingarna är så många. Detta är vad som hände med främlingarna. Och eftersom det hände på det sättet berättade våra stamfäder som såg det för andra. När de hörde det berättade de det för andra. De talade om samma sak och de talade om samma sak. Samma sak. Kaede, Dayumas farfar, talade om för oss vad de andra hade sagt till honom. Från hängmatta till hängmatta satt man i hyddorna på kvällen, män och kvinnor, och förde den här muntliga berättelsen vidare. Främlingarnas sak som gjorde oljud och dödade var skjutvapen. Och Waurani-folkets lansar dödade också. En annan röst som du hört över hos JB:s nordiska avdelning är Kerstin Färdeman.
Det är inte ofta vi tänker på att Ecuador, liksom många andra latinamerikanska länder, har en stor andel svarta i sin befolkning. I Ecuador räknar man med att mellan 5% och 10% har sitt ursprung i Afrika. Det utgör alltså en betydande del av befolkningen. Men även här har vi en tendens att ignorera deras närvaro och att glömma bort deras plats i historien. Det svartas bidrag till Ecuadors historia återstår fortfarande att skriva, för att citera den tidningsartikeln på vilken jag bygger detta reportage. 1553, alltså cirka 50 år efter Columbus ankomst till Amerika, var ett skepp på väg från Panama till Lima. Lima var då huvudstad för området och säte för den spanska vicekungen. När skeppet var i höjd med Esmeraldas, i Ecuadors nordvästliga hörn, behövde man stanna till för att skaffa vatten och ved. Man sände i land några spanjorer tillsammans med ett 20-tal negerslavar man hade ombord. Medan det var i land sjönk båten det kommit med och negrerna gav sig iväg inåt land. Spanjorerna lyckades ta sig fram till närmaste stad där de rapporterade det inträffade. Men de svarta beslutade sig för att stanna där de var och för att försöka överleva där. De tog kontakt med de indianer som bodde i området för att göra sig vän med dem. Och successivt under årens lopp kom sedan allt fler svarta som slöt sig till gruppen. De spanska myndigheterna försökte vid ett flertal tillfällen att ta kontroll över Esmeraldas-provinsen, men det lyckades dåligt. Ännu i slutet av kolonialtiden var kontrollen dålig. Så betalades till exempel ingen skatt till kronan från Esmeraldas-provinsen. Ledaren för Sambo-republiken, som den kallades, var en man vid namn Alonso de Illascas. Han ledde sin republik med fast hand och motstod alla försök till inblandning från spanjorernas sida. Många präster försökte etablera mission i Esmeraldas, men ingen lyckades. Sambo-republiken motstod både korset och svärdet och förblev oberoende.
Vi lämnar nu kusten bakom oss och tar oss upp i bergen.
Det är söndagmorgon i byn San Antonio vid Coltasjön. Söndagmorgon och massor med folk i rörelse. Och bland annat så är det kreatursmarknad. Jag står och tittar på dem och mitt ibland alla kreaturen så står några bussar färdiga för avgång. Jag får höra ett väldigt tjut och jag tar och riktar mina blickar mot det ställe där tjutet hörs. Och jag får se en indian komma och dra på en svart gris som motsträvigt följer med och han skriker. Och det vet vi alla att grisskri är något alldeles fruktansvärt. De går mot bussen och jag undrar vad i hela världen ska nu hända. Ska grisen vara busspassagerare idag? Och det skulle han, men inte i ett säte inne i bussen. Busschauffören klättrar upp på en stege på taket där man har en stor takräcke. Och där det ligger en massa andra grejer. Och när han har klättrat upp så tar den mannen på backen tag i grisen, lyfter upp honom och busschauffören tar tag i svansen på grisen och drar honom upp för stegen medan den andra skjuter på och grisen splattrar och skriker för fulla muggar. Väl uppe på taket så skyddar de fast honom och så bär resan iväg så småningom tillsammans med några jätter och en del andra grejer uppe på taket. Och grisen har väl fått en ny ägare, förstår jag.
Och vi hoppas att den blev väl behandlad. Ett par mil söder om San Antonio ligger byn Polocate i en gryta mellan bergen. Dit har vi i våra program ofta tagit dig med på gudstjänst. Och ibland kan den typiska sången i falsett likna vad vi redan har hört, men fyllt av glädje istället. Kollekten är unik. Den tas upp på en plåttallrik och ges i lokal valuta. Det vill säga, någon lägger dit en handfull gryn, en annan ett ägg och här och där en enkel liten slant. Vi ska avsluta reportagekassetten i Ecuadors huvudstad Quito, dit Maria Ekendahl och Kent Granqvist just anländer med flyg från Sverige.
Om man anländer till Ecuadors huvudstad Quito från Sverige så är det allra troligaste att man kommer resande med flyg. Och har man då turen att resa på en solig dag så kan man redan från flygplanet se vulkanen Cotopaxis snöklädda topp. Cotopaxi med sina 5897 meter syns från nästan alla delar av Quito och utgör en vacker kuliss till staden. Och ännu närmare ligger vulkanen Pichincha, på vilken HCJB som första radiostation i Quito satte upp sina antenner. Nu har ett flertal andra följt efter och placerat sina radioantenner på Pichinchas topp.
Höga berg och vulkaner är alltså det första intrycket man som nyanländ från Sverige får av Quito. Staden själv är högt belägen på 2850 meter över havet. En del känner av höjden de första dagarna och blir kanske lättare trötta och får huvudvärk. För oss var det däremot inte höjden det som besvär oss mest när vi kom ner på marken, utan istället trafiken. Quito består av mängder av stora avenyer korsade av hundratals mindre gator, och på alla vägar far massvis av personbilar, bussar, lastbilar och traktorer fram i vansinnesfart.
Att vara fotgängare innebär att man är liten och känslig och totalt nonchalerad av bilisterna som störtar fram. Det finns få trafiklysen och ännu färre som respekteras. Att korsa gatorna är att kasta sig ut på vinst och förlust och kryssa mellan fordonen tills man kan hämta andan på en smal trottoar på andra sidan.
Och även om man lyckas ta sig över gatorna helskinnad så riskerar man att få en alldeles för hög dos avgaser i sig. För de flesta bussar och lastbilar spyr ut tjocka, svarta moln av avgaser genom rör som sitter ovanpå eller under själva fordonet. Personbilarna är oftast gamla och trasiga, vilket inte heller minskar avgasutsläppen. Och det är bara på den senaste tiden som möjligheten att köpa blyfri bensin har funnits i Quito.
Miljöproblemen i huvudstaden och i hela landet har börjat uppmärksammas mer och mer, framförallt av skolelever och olika organisationer som nu organiserar kampanjer och seminarier för en bättre miljö. I Quito är det framförallt trafikavgaserna som är det stora problemet, medan man i den norra delen av Amazonasdjungeln till exempel kämpar mot oljebolagens nedsmutsning. Och i andra regnskogsområden kämpar man mot att allt för många träd huggs ner och förstör ekosystemet.
Om man vill komma undan trafiken i Quito kan man söka sig till någon av de många gröna parker som finns i stan. Speciellt på söndagarna fylls parkerna med helgelediga Quito-bor som ägnar sig åt fotbollsmatcher, drakflygning och har picknick i gräset. Att promenera runt i en park på en söndag är ett bra tillfälle att få lite inblick i människors familjeliv och framförallt att titta på alla barn som springer runt och leker.
Hela Ecuador vimlar av barn i olika åldrar. Över 40% av befolkningen är under 15 år, vilket är dubbelt så mycket som i de flesta nordeuropeiska länder och i USA. Den dominerande katolska religionen och en osäker framtid gör att många föräldrar väljer att skaffa många barn som ska trygga deras egen ålderdom. I Quito är det däremot vanligare än på landet än att se små familjer med mamma, pappa och två barn som i Sverige. Här finns också de rikaste och mest välmående barnen i landet. Många minst lika välklädda och utrustade med leksaker som våra svenska barn.
Men skillnaden mellan dessa rikaste och de fattigaste barnen är väldigt tydlig. På Avenida Amazonas, som är huvudgatan i den fashionabla delen av Quito, möter man varje dag och natt smutsiga och trasigt klädda småbarn som tigger pengar eller säljer rosor till förbipasserande. Barnen är ibland inte äldre än 5-6 år och många får tillbringa hela natten utomhus eftersom ingen tar hand om dem.
Lika plågsamma levnadsförhållanden har många av de lite äldre pojkarna som arbetar med att putsa skor. En del av dem har haft turen att fångas upp av någon av de organisationer som arbetar med gatubarn i Quito och får därigenom tillfälle till tak över huvudet, mat och ibland även gratis studier. Men många lever helt utan skyddsnät, och att se dem driva omkring smutsiga och med hungriga ögon på Quitos gator är en ständig påminnelse om orättvisorna i världen och om hur stort behovet av hjälp från oss rika är.
Under vårt besök i Ecuador startade en stor kampanj sponsrad av bland andra UNICEF, vars mål är att bygga fler tillfälliga hem åt hemlösa barn och deras föräldrar om de har några. Nästa steg är att utbilda barnen så att de har en chans att försörja sig som vuxna. Och välfungerande liknande projekt finns sedan länge, men tyvärr är behovet större än att de räcker till. Ett projekt som HCJB stöder är dagverksamhet och olika läger för handikappade barn, kallat Esperanzan, som betyder hopp.
HCJB-kören sjunger vad underbart vackert mitt Quito är. Och detta blir allt på vår minneskassett med reportage. På kassettens andra sida finner du den sista svenska sändningen över HCJB, också den som ett minne. Och med det säger jag, din radiovän Sonja, tack för den här halvtimman tillsammans.